Hej och varmt välkommen till Kulturpodden med Silja, Marit och Lasse i studion. Där vi idag har tänkt tala om skräck. För vi går ju så där med raska steg mot Halloween. Den synnerligen populära numera finlandssvenska högtiden Halloween. Som ju innebär förstås då att biorepertoaren till exempel svämmar över av skräckfilmer. Och det är mycket det man talar om. Men vi ska då inte tala om ett sådant här nytt verk, utan vi ska gå tillbaka till en av de här ursprungsskräckberättelserna. Men innan vi kommer så långt så tänkte jag faktiskt fråga er hur er relation till skräckgenren ser ut så där överlag.
Jag tycker att jag är lite för mesig för att se på skräck nu för tiden. Eller det har nog varit fallet i säkert 20 år redan vid det här laget. Men så där på ett teoretiskt plan så tycker jag det är roligt.
Oh, gud, nej, alltså om jag av misstag råkar se på någon skräckfilm så jag är ju nog den där som blundar eller sätter händerna för öronen eller tittar bort. Alltså jag har jättesvårt för skräck och jag har alltid haft svårt för skräck. Jag är så mesig.
Men det är lite fascinerande att nu är vi tre personer som står här i den här studion och är sådär som att ja, att skräck är nu ingenting för oss, för inte det för mig heller. Och då brukar människor alltid försöka säga så att ja, men då när du var tonåring, då stod du säkert där och kikade på det som var barnförbjudet mellan fingrarna. Jag var såhär, no, nej, alltså, om inte jag behövde titta så inte en chans. Så att det är nog någon slags sanning med modifikation det här om att det är en naturlig del i tonårsblivandet att utsätta sig för skräck. Det kanske inte alls automatiskt är det. Men då blir det ju intressant att se var vi landar med dagens tema. Mm. För vi har ju ändå valt att nu gräva ner oss i den här genren genom att gå tillbaka till berättelsen om Frankenstein och hans monster. Och det här är ju då ursprungligen en bok. Även om för min del så är ingången i den här berättelsen helt och hållet via filmvärlden. Men jag tänkte om vi skulle börja med att etablera den som bok, Marit.
Ja. Ja, alltså den kom ju redan ut år 1818, så det är ju en tid sedan. Och många betraktar ju den som den första science fiction-romanen. Och den är skriven av Mary Shelley. Hon var bara alltså en 18-19 år gammal när hon började skriva på den här berättelsen. Och det var under en vistelse i Schweiz där hon tillbringade en väldigt regnig och stormig sommar tillsammans med sin make, poeten Percy Bysshe Shelley och Lord Byron. Och sen var väl också Marys halvsyster med på den här resan. Och eftersom det var så stormigt och regnigt så satt de ganska mycket inomhus vid brasan. Och så hade de kommit över en binge med sådana tyska skräckberättelser som de började läsa för varandra då för att fördriva tiden. Och sen så tänkte de att ja, de började utmana varandra. Tänk om de också själva skulle börja skriva skräckberättelser då, och olika spökhistorier. Så det var det som var utgångspunkten. Och i förordet till Frankenstein, eller den moderne Prometheus som den heter i hela omfången, så skriver Mary Shelley så här. Jag ägnade mig åt att tänka ut en historia som skulle tävla med dem som väckt vår lust till den här uppgiften. En som skulle tala till vår naturs gåtfulla rädslor och väcka en rysande skräck. En som skulle få läsaren att inte våga se sig om, få blodet att stelna och påskynda hjärtats slag. Och då kom hon på den här berättelsen om Viktor Frankenstein och hans så kallade monster. Viktor Frankenstein är en ung man som är väldigt intresserad av naturvetenskaper. Han är intresserad av att lära sig mer om kroppens uppbyggnad och varifrån livets principer utgår. Och han läser väldigt mycket bland annat sådana texter om medeltida alkemister och naturfilosofer och mystiker. Och sen behöver han fundera på det här med att hur man skulle kunna skänka liv åt döda ting. Och efter flera års studier så bestämmer han sig för att skapa en egen varelse ur död materia. Så han samlar ben från olika benhus. Han går till slakthus och dissektionssalar och skrapar ihop lite material som han kan bearbeta. Och så låser han in sig i ett laboratorium och arbetar på sin skapelse i 2 år då. Och så skapar han den här varelsen som han hoppas att skulle kunna bli en väldigt vacker och trevlig bekantskap.
Chi fick han.
Han hade valt ut ansiktsdragen som sköna, men resultatet var fruktansvärt. Så den här varelsen som då uppstår ur detta så beskrivs att ha gul hud, gula vattniga ögon och rynkig hud. Och istället för att då bli någon slags trevlig kompanjon så blir det här då bara fasa och äckel och katastrof. Och Viktor Frankenstein flyr platsen då och den här varelsen, den här skapelsen, ber sig ut på egna vägar. Så det här är utgångspunkten. Och vad som händer sen, så det kan vi säkert återkomma till.
Nå, vad är relation till den här berättelsen? Kommer du, Lasse, till exempel ihåg när du första gången stötte på den?
Jag kommer ihåg att alltså det är ju en sån där verkligt ikonisk figur. Och jag tror att säkert den första gången som jag har stött på den där själva figuren så måste ju vara typ i Kalle Anka eller någonting sånt. För där är det ju hela tiden, eller inte hela tiden, men återkommande så kommer det just den här anspelningen på det där monstret med, vet Kalle får någon sån där mask på huvudet som har sådana bultar i pannan och sen så tror folk att han är ett monster. Och sen det där namnet Frankenstein är ju ett sånt som på något vis sitter i det allmänna medvetande, tycker jag. Att det är nog en sån där gestalt som bara på något vis finns i etern numera.
Mm. Det är ett problematiskt namn, alltså jag menar, för att man förväxlar lätt monstret med Frankenstein. Att man på något sätt talar om Frankenstein och så är det ändå monstret i sig som man ägnar sig åt. Jag har igen, för min del så är det nog definitivt alltså den här Boris Karloff-filmen från 30-talet. Och det underliga, jag har säkert sett den som ganska liten och jag har inte något minne av att jag ska vara rädd. Jag tyckte det var så fruktansvärt synd om honom. Att det var det jag på något sätt projicerade på det. Att det var sorgligt. Han var en tragisk gestalt från första början för min del.
Ja, no, det är Boris Karloff som jag tänker på också när jag ser framför mig Frankensteins monster. Alltså just det här med det höga hårfästet, ett huvud som ser ut som någon stubb med lite hårtofsar där på djupa R. bildningar i ansiktet och just de här bultarna som han har i nacken där. Jag såg faktiskt för första gången i mitt liv så såg jag nu på den här filmen från 1931 och insåg att jo, utgångspunkten är densamma som i berättelsen, men i övrigt så har den ju nästan ingenting att göra med själva urberättelsen, och det är kanske just så här som det blir när någonting kopplas loss från ursprungskällan. Och jag vet, alltså den här Frankensteins monster har ju, jag läste någonstans att den har filmatiserats typ sådär 80 gånger på olika sätt. Så att det är ju en ikonisk gestalt som lever vidare på olika sätt. Men hur mycket har den sen egentligen gemensamt med Mary Shelleys berättelse om Frankenstein och den här varelsen? Det kan jag inte uttala mig om. Men.
Nej, på något sätt tror jag att det kanske ligger i mediets natur. Att när du gör en filmatisering av den här berättelsen så kommer fokus att ligga på det explicita, det så att säga visuella i det hela. Då blir det jättemycket fokus på just den här tillblivelseprocessen och åskväder och regn och den här action-delen av det helt enkelt. Och det tror jag att oberoende av vilken tidsperiod man talar om att den har filmatiserats så är det ofta det som blir ingången, och då kanske tonfallet från första stund blir lite fel. Men så finns det ju också filmer som anknyter till det här, som inte har den här skräckbiten på det sättet i fokus.
Ja, jag tänkte på en ganska otippad sån här film som har ett helt annat känslospektrum på sitt sätt. Men jag talar alltså om Rocky Horror Picture Show, som är en film från 1975, ursprungligen en teatermusikal, som har blivit en absolut, absolut kultklassiker som gör hemskt tydliga anspelningar på den här Frankenstein- och monstrehistorien. Hela den där handlingen är så där karnevalistiskt obegriplig på ett sätt, men den bygger på jättemycket just sådana här B-filmskonventioner, sådana här pulpskräckgrejer som den bearbetar på ett väldigt humoristiskt vis, och där utgångspunkten är att det är förstås ett amerikanskt, ett helyllepar, två unga människor som nyss har gift sig, eller så ska de gifta sig. Brad och Janet heter de. Och så är de ute och kör någonstans i obygden, och det är en sån där ruskig höstkväll när det spöregnar, och så får de punktering. Och det enda som finns i närheten är ett gammalt slott. Och när de kommer dit så bor där bara en galen vetenskapsman som heter Frank Enfurter och hans konstiga hejdukar. Och de ska just hålla en stor fest därför att Frank Enfurter har lyckats skapa en ny människa. Och så blir de naturligtvis så där bjudna med, men sen lite misstänkt välkomna. Och så kan man ju nog säga att det spårar ur efter det.
Ja, men det här är ju just en ganska bra så där ingång i hur man kan ta den här berättelsen och så att säga utvecklade till någonting annat än vad det ursprungligen har varit. Och det har säkert att göra med att det i sig är en ganska rik skildring. Alltså om man frånser allt det här skräck och actionbiten runt omkring det, så finns den där essensen på något sätt i den som har ganska många spröt.
Den har det, ja. Jag läste om den nu. Jag läste den också, tror jag, någon gång i 20-årsåldern. Eller så här, den här Mary Shelleys berättelse om Frankenstein. Och alltså jag blev jätteberörd nu när jag läste den faktiskt. För den handlar ju om då förstås den här så kallade galna vetenskapsmannen. Den här människan som i någon slags övermod och hybris får för sig att han då blir skaparen. Den här Victor Frankenstein som då bestämmer sig för att ge liv åt den här varelsen. Och det finns ju, jag menar, det går tillbaka till, Mary Shelley skriver ju med någon slags bakgrund i upplysningstiden. 1700-talet, 1800-talet då, om den här tron på framsteg och forskning och vetenskap. Och den här rationella människan som kan kontrollera sin omvärld och utforska allt möjligt. Och bland annat då förstås, det var ju det här med att utforska nya platser och områden på kartan, men också i människans psyke och fysionomi. Och då skapar då Victor Frankenstein, eller ger liv åt den här varelsen, som är namnlös.
Mm.
Och Merete Mazzarella har ju skrivit en bok om Mary Shelley och hennes Frankenstein som heter Själens nattsida. Kom ut för ett antal år sedan. Och där skriver hon bland annat just om det här med att eftersom varen är namnlös så är det en del av dess olycka, för varelsen blir aldrig sedd eller bekräftad. Och Victor, som ju då har ett namn som anspelar på att vara segraren. Och då tänker man ju på det här med att Gud skapar människan till sin avbild. Men vad skapar Victor? Vilken avbild är det han gestaltar i den här varelsen av benrester och dött avfall? Mm. Men det som ju det ytterst handlar om är att den här Victor, den här skaparen, han tar avstånd från sin skapelse. Han rymmer ifrån den här och låter den här varelsen ta hand om sig på egen hand och rymmer ifrån den. Och eftersom den här Frankenstein till en början är han ju stum, han kan ju inte tala. Han känner ju inte till människornas språk. Men hans yttre är ju så anskrämligt så att han skrämmer ju iväg alla människor. När han försöker söka kontakt så flyr ju alla människor och han förstår ju inte riktigt varför. Men sen så när han kommer ut någonstans på landsbygden så gömmer han sig i någon slags skjul där. Det finns ett hus, ett ensamt hus där det bor då en familj. En visar sig vara en blind gammal far och sen ett syskonpar. Så han följer dem. Och lär sig språket via dem när han lyssnar på vad de pratar, hur de pratar med varandra. Han lär sig också då, ska vi säga, sociala konventioner, hur man umgås med varandra. Han lär sig om politik och historia genom att lyssna på de här. Och sen en dag så tänker han att nu ska han våga närma sig den här då blinda pappan i familjen, eftersom han ju inte ser honom. Så tänker han att då kanske han kan närma sig då, för att han blir inte skrämd av hans yttre.
Mm.
Och det finns ett närmande. Men sen kommer de här barnen hem och blir ju förskräckta när de ser honom där inne hos den här gamla pappan och skrämmer iväg honom. Så det blir ju den här svårigheten av att verkligen se den andra för vad den är och inte bara stanna vid det här yttre som skrämmer en.
Ja, och sen relationen mellan föräldrar och barn.
Ja.
Det blir ju på något sätt den strukturen som är... Jag tycker på sätt och vis, alltså det när man talar om den här så blir ju det intressanta också det här att var i består det här elementet av skräck. Att vad är det egentligen som är det skrämmande i det? Jag tänker nu, jag reflekterar helt snabbt över det här när du hade den här beskrivningen i början just av hur Mary Shelley, när hon skriver hur monstret sätts ihop och hur man plockar benbitar härifrån. Det låter ju väldigt groteskt.
Mm.
Och så tänker man i dagens perspektiv där vi har, varenda polisserie har sådana här crime scene investigators där man går in i varje bit av lämmen och kött och blod och allt det här. Att vi är liksom tillbaka på något sätt i den fascinationen för kroppen. Den är väldigt närvarande i det vi berättar. Men vad är det som är skräcken i berättelsen om Frankenstein? Vad skulle ni säga?
Jag skulle säga att dels det där elementet av splatter, som man skulle kalla det nu för tiden, är just det här, den här kroppsligheten, de här kroppsdelarna. Men den där verkliga fasen kommer ju in sen där när han lyckas väcka det till liv. Och vad är sen det där livet som har vaknat? Och det är ju det som jag tycker att där kommer den där kusliga känslan, vad det på något vis övergår i det där övernaturliga. Där kommer det in, tycker jag.
Mm. Och jag skulle kanske säga på något sätt det där när man varse blir den här skuggsidan just som Merete Mazzarella skriver om. Alltså det här mörka som finns i ens inre. Alltså människan i monstret och monstret i människan. Vad är det vi ser i den här varelsen? Vad är det som Viktor ser i varelsen och vad är det han ser i sig själv? I den här skapelsen. Som Merete Mazzarella skriver också, att varelsen blir ett monster för att det är så han uppfattas. Och så han efterhand också kommer att uppfatta sig själv. Alltså hans, den här självbilden förändras genom att andas föraktfulla blick på honom. Han blir full av självhat. Och det är det här som det ytterst handlar om, det här att han kommer till världen med nyväckt sinne. Han söker gemenskap. Han skulle gärna umgås med människor, känna någon slags kärlek mellan människor, men han blir hela tiden undanskuffad, bortvald. Och han skriver också någonstans att, eller Mary Shelley skriver att monstret säger att jag är din skapelse, säger han alltså till Viktor. Jag borde vara din Adam, men jag liknar mest den fallna ängeln som man driver bort fast man är utan skuld. Överallt ser jag lycka från vilken jag ensam är oåterkalleligen utestängd. Jag var god och ville väl. Olyckan gjorde mig till ett odjur. Alltså i översättning till svenska av Anna Pyk. Och det är ju det här som är olyckan. Och sen blir han ju den här varelsen blir ju full av hat och hot. Och till slut så tar han ju livet av allt som Viktor Frankenstein har kärt. Alla människor i Viktor Frankensteins omgivning blir ju dödade.
Jag tycker det. På något sätt så tycker jag att det skrämmande just är den där viljan att göra gott och så blir det bara fel. Mm. Och att man så att säga kan föregripa det, man vet vartåt det är på väg. Men det här är ju nog ett sånt här element som, jag menar, finns det något berättelse nästan i den här genren som inte skulle suga sin kraft ur den här samma källan. Just av det här att monstret egentligen är det som är utanför och det som så att säga färgas av vad man förväntar sig av det. Jag tänker nu till exempel på en helt färsk filmversion av tv-serien Sorjonen. Som handlar om polisen Sorjonen som i 3 säsonger har jagat i princip samma nemesis-gestalt Lasse Maasalo. Som är då liksom det här monstret så att säga i berättelsen. Men där det just finns det här att vad är vad? Vad skapar ondskan? Vad är upphovet till detta och var finns ondskan inom en själv blir jättecentralt. Och det här finns ju nästan i alla.
Ja, jag kom faktiskt att tänka på en bok som vi tog fasta på i somras när vi gjorde Kulturpodden, då när vi talade om olika sinnen och när vi talade om luktsinne. Så diskuterade vi Patrik Syskinds roman Parfymen, en mördares historia. Och det är ju en Frankenstein-berättelse kommer jag att tänka på nu, för det handlar ju om en genial och avskyvärd gestalt som heter Jean-Baptiste Grenouille i 1700-talets Frankrike. Och det handlar också om att han blir utesluten ur en gemenskap. Han är alltså han har ingen lukt i sig. Och det skrämmer människor. Mm. Och han blir också en sån här, ett vandrande spöke nästan, som till slut bosätter sig långt ute i bergen. Och han får också någon slags vilja att hämnas. Men han hämnas på det sättet att han vill samla på dofter och lukter. Han har ett väldigt känsligt luktsinne. Och för att kunna samla på de här lukterna, dofterna, den perfekta, så dödar han ju unga kvinnor. Som han destillerar ur det där luktämnet. Så det är också den här vetenskapligheten som finns här på samma sätt som i Frankensteins monster.
Den renaste doften.
Den renaste doften, människodoften.
Men jag tänkte på det här just med utanförskap och just att känna att man inte blir accepterad. Så det är ju också ett stråk som finns i Rocky Horror Picture Show.
Ja, lite bakvägen just när man tänker på den där filmen. För som sagt så den är en, vad ska man säga, genremässigt så har jag sett den beskriven som skräck science fiction musikalkomedi men samtidigt en genustänjande rockopera. Så den det är verkligen många saker. Men den där filmen är så spännande därför att där är den här absoluta huvudkaraktären i den här filmen är den här Frankenfurter, den här galna vetenskapsmannen som spelas av en ung Tim Curry som är alldeles, alltså han gör en alldeles enastående, om inte sitt livs roll där så är det nog någonting alldeles unikt han gör i den här filmen. Och han är ju sådär jättelång och ståtlig på något vis. Och så går han hela den där filmen omkring i stort sett klädd i en så här lite så här domina-utstyrsel med så här korsett och sådana lårhöga svarta strumpbyxor och sådana strumpeband och så här burrigt hår och sådana långa handskar som går nästan upp till armbågen och så har han så här pärlhalsband och en så här diva-makeup. Alltså han är alldeles, alldeles strålande i den här. Och allt som han säger där ute, eller i den här hela filmen så utstrålar han ett helt otroligt libido. Alltså det är svårt att beskriva som något annat. Och allt han säger är sådär insinuant och snuskigt. Den där handlingen går då ut på hur han förför både Brad och Janet och sen är han mordiskt svartsjuk på sin egenskapelse som är en sån där jättemuskulös men naiv man som heter Rocky och hur han sen försöker kontrollera på något vis det här sitt underliga hov men allt börjar så här att falla sönder gradvis och det här det som ju den här filmen bygger på är så här lekfullt så handlar den här ju om på 70-talet när den kom ut så tematiserade den på något vis det här, vad ska man säga, det här hotet mot den här vita kärnfamiljen av allt som på den tiden säkert skulle kallas för sexuellt avvikande. Och det här är ju också storyn i den här filmen är hur Frankenfurter kommer och förför de här dygdiga människorna. Men den är så kul den här filmen för man hejar ju på den här Frankenfurter hela tiden också när han blir en sån mordisk galning. Och den har en sån alldeles, alldeles strålande musik, alltså den här flera riktigt sådana fina låtar som Let's Do the Time Warp Again och Sweet Transvestite och Hot Patootie Bless My Soul och alla möjliga sådana. Alltså toppen låtar och utmärkta skådisar också faktiskt. När man tänker på att det var en ganska så här konstig, udda produktion på den tiden men så har de med sådana skådespelare som senare har blivit enorma namn som just Tim Curry och Susan Sarandon spelar den här Janet och så är Meatloaf är med där och drar en fin låt. Och det är verkligen en sån här på något vis karriärsbildande film det här. Men på det viset så går den också samman med det som du säger Marit om det här undanträngda eller det här bortstötta. För på samma sätt som det finns den här djupa sorgen i den här Mary Shelley's Frankenstein som det bygger på så handlar ju den här filmen om på något vis den här glädjen och allt det här roliga och överdrivna och spektakulära så handlar den ju då om köns- och sexuella minoriteter och transvestiter och transsexuella och alla sådana som har varit väldigt undanträngda och osynliggjorda och på samma sätt förnekade och utestängda ur ett så att säga vad ska man säga, det normala samhället och all det här på något vis den typen av våld som det här normaliteten utövar på alla som står utanför på ett eller annat vis. Och jag funderar på det här, att vad är det? Alltså den här filmen har ju blivit en absolut guldklassiker. Och den har fortfarande så spelas den, eller så visas den återkommande på biografer i USA och i Finland också. Så jag har sett på filmarkivet till exempel så har de satt upp sådana här sing-along kvällar när man kan gå och titta på den här. Och det finns en sån där subkultur kring den här filmen var det finns en detaljerade anvisningar för hur man ska titta på den här filmen i biograf med andra fans. Och då går det ut på att man ska hålla på och skrika saker åt karaktärerna på scenen och kommentera handlingen. Och ibland så ska man kasta saker och så ska man bua vissa andra karaktärer och så här. Och den har en sån här förmåga, den här filmen, att verkligen liksom suga en med sig. Eller på något vis tända en sån här längtan. Och det är det som jag tycker att det är så spännande med den här filmen. Att den faktiskt kan... Det finns de här vissa filmerna som kan få en att som åskådare så får man den här känslan att jag vill ju att mitt liv ska vara så där. Och det här är just en sån film. Den har en sån här otrolig slutscen. Alltså jag tittade på den innan jag kom hit nu. Men sån här... Det är en sån här scen där var Frankenfurter sjunger en sång. Och så går han fram och hoppar ner i en sån här pool. Och så driver han omkring där på en sån här livboj som det står Titanic på. Det här. Och så sjunger han att den där refrängen går Don't dream it, be it. Och plötsligt så är sen alla de här andra människorna där i, som har varit med i den här filmen är klädda precis som han i de här korsetterna och strumpbyxorna. Och sen så kommer de fram och så kastar de sig i poolen med honom och så simmar de alla omkring där och sjunger med.
Mm.
Och jag vet inte, den liksom... Jag blir alltid på något vis så obegripligt rörd av det här, men den... den där scenen kan på något vis inte beskrivas som någonting annat än ett löfte. Liksom. Att så här kan också ditt liv vara. Och så här mycket glädje och spänning och passion och frihet så kan finnas tillgängligt för dig. Och det är alltså alldeles ofattbart gripande scen.
Men det är ganska bra i på något sätt Mary Shelleys anda. Alltså, där finns ju inte den där befrielsen. Alltså, där, man får ju inte den känslan av den berättelsen. Men den angränsar ju väldigt starkt till starka känslor överhuvudtaget. Och jag tycker att nu när man läser Merete Mazzarellas bok så får man ju, Merete säger också här på slutet av boken att hon är osäker på egentligen om inte hon tycker att Mary Shelleys liv är ännu mer spännande än skapelsen hon så att säga gav upphov till. För att där finns så mycket i hennes liv som hon säkert bakar in i det här. Att man har svårt att föreställa sig ens den bakgrund ur vilken hon kommer, Mary Shelley, när hon skapar den här berättelsen. Den längtan som måste finnas på många olika plan. Och kanske känslan av att inte passa in och att också själv vara bortträngd och utanför. Mm, i och med att hennes mamma dog vid förlossningen och att det alltid på något sätt pådyvlades henne någonstans ifrån den här skulden över att det var hennes fel. Och sen att bli bortskickad som tonåring och att gå igenom många sådana här smärtsamma, emotionella, traumatiska händelser som säkert också påverkar hennes skrivande. Och jag tycker just det här när du talar om de här känslorna som blir så starka, just det här don't dream it, be it, som man skulle så gärna vilja att den här Frankensteins skapelse så att säga skulle ha haft en annan utväg, att man skulle ha bejakat, vad skulle det då ha kunnat bli? Men samtidigt så tycker jag att berättelsen är på något sätt två olika plan. Det ena är just det här med skräcken över vad som händer när du gör hela tiden betraktar någon som ond och den så småningom förvandlas till det onda. Och sen å andra sidan den här jakten efter vetenskap. Hur långt kan du gå? Hur mycket kan du skapa konstgjort? Och var kommer gränsen emot? Du får inte spela Gud. Vilket ju åtminstone i filmversionen alltid blir den här stora frågan. Samtidigt som vetenskap ju är fint och positivt. Men var kommer gränsen emot där det inte längre går att göra det? Så det är ju jättespännande att det finns så många starka emotionella ingångar i det här.
Ja, nej, jag tänkte bara säga att här finns ju alltså den här varelsen kommer ju med en lösning också, eller en bedjan, eller om en utpressning om man vill säga det så. Alltså han vill ju att Victor Frankenstein ska skapa en kvinna åt honom, en livsledsagarinna, alltså en människa som är likadan som han. Och sen säger han då att sen när han får det, någon som han kan älska och vara tillsammans med, så då lämnar han Europa och Victor Frankenstein i fred. Och Victor Frankenstein, han lovar att han ska göra det. Men han sviker ju sitt löfte. Han känner avsmak och vämjelse inför det här uppdraget och sådär. Och då brister det ju. Mm. När han blir förnekad det här, den här kvinnan, den här livskamraten.
Ja, och Victor Frankenstein är väl också förfärad av den där tanken att vad om monstrarna skulle få barn. Och sen ser han för sig en sån här mardrömsvision av en värld befolkad av de här monstrarna. Och det är just den här, på något vis, den här fasan inför det andra. Som kanske inte ens är ondskefullt, men bara den där, men som kan ge en sån där, den där känslan av att det finns något annat och obegripligt och annorlunda som lever ett helt eget liv, så kan väcka en sån här djupt sittande och sån här oresonlig avsmak som man drar sig för, eller som man bara liksom drar sig undan, eller...
Ja, sen den här vetenskapsmannens fas över att man har skapat någonting som eventuellt kan förgöra hela världen och hela mänskligheten så som vi känner det. Det finns ju också en sån aspekt här av det här.
Jag tänkte på det här andra också, att det är intressant att inse att Mary Shelley också var en av de här tidiga, alltså motståndarna mot slaveriet och den typen av betraktande av andra människor som något annat som man inte kan placera på samma startlinje som en själv. Att hon var på många sätt väldigt progressiv och säkert kunde väva in allt möjligt i det hon skrev och bearbeta den vägen. Men helt tydligt så är det här alltså en berättelse som inte upphör att fascinera. Jag tycker också det är spännande. Det är ett helt annat tema. Men just när vi i början här sa att det här är den berättelse som betraktas som den första science fiction-historien. Det är ju också spännande.
Mm. Nej, jag tänkte bara alldeles kort här avslutningsvis nämna Henna Johansdotter, en finlandssvensk författare som debuterade för några år sedan med en roman som heter Glasvaggan. Där hon tar avstamp uttryckligen i Mary Shelleys Frankenstein. När hon skriver om sådana här glasbarn som är konstgjorda varelser. Förvillande lika människor, alltså skapade av arkitekter som på ett effektivt och naturtroget och billigt sätt framställer de, alltså de här barnen i olika laboratorier för att sedan använda dem som någon slags sån här undercover-droner i mänsklighetens icke-tjänst. Men i varje fall så att Frankensteins monster är ju en varelse, en bild, en ikon som lever vidare i dagens science fiction, också på finlandssvenska, och det tycker jag är lite spännande.
Så där har vi någonting att se fram emot att försöka fördjupa oss i under Halloween som vi alla glatt ska fira nu. Här sätter vi punkt för idag och är tillbaka med kanske något mindre skräckfyllt nästa vecka. Och sen ska vi i det här skedet också säga att ni som lyssnar får jättegärna nu aktivera er med ett helt annat tema. Vi firar ju snart farsdag. Och det innebär att vi ska diskutera pappor inom kulturen. Och vi vill jättegärna höra vad ni potentiellt sett har för tips att komma med. Vilka pappor inom kulturen skulle ni vilja höra om? Vilka har gjort intryck på er? Så hör jättegärna av er till oss med tips. Men då före den 5 november så att vi hinner få in dem i tid. Och hör av sig kan man göra till adressen kulturpodden@yle.fi. Tack för idag. Hej.